välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är en julkalender, så det kommer släppas ett avsnitt per dag mellan den 1 december och ända fram till julafton.
Och varannan dag kommer du, Sofia, att berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag så kommer du berätta för mig om ett fall.
Och vi är riktiga true crime-nördar, Sofia och jag. Och därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
Och det kommer vara alla möjliga slags brott, mord och massmord och seriemördare. Men det kommer också vara fall som liksom inte innebär mord överhuvudtaget.
Mm. Och är det ett jättehemskt fall vi ska berätta om, då börjar vi alltid fallet med en varning. Men kom ihåg att alla avsnitt handlar ju om brott. Så självklart så kan alla anses vara hemska. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. För att man förlorar alltid lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid att beskriva citatet eller sammanfatta det på svenska för de som kanske inte känner att de är jättebra på engelska.
Och den här dagen är det ju du, Jenny, som ska berätta för mig.
Jajamensan, och jag tänker inte berätta direkt vad det är för brott. Men när jag gör det får vi se om du, Sofia, kan gissa.
Mm-hmm.
Eller kan, om du vet vilket det är, om du känner igen det.
Just det, spännande.
Men jag kör direkt.
Kör hårt.
Det lilla samhället Epping i New Hampshire på USAs norra östkust.
Jag vet vilket det är.
Nej.
Jag bara skojar.
Det hände väldigt mycket i New Hampshire på USAs norra östkust. Vi får se,
Jag vill bara retas, ja. Jag har ingen aning.
Epping har mindre än 6 000 invånare. Staden har lite ironiskt fått smeknamnet, eller kanske snarare öknamnet, The Center of the Universe. Troligen för att den lilla staden, eller kanske snarare byn, är raka motsatsen till att vara universums centrum. Det är fridfullt och lugnt. Det är inte mycket som händer där. I alla fall så var det lugnt och skönt och trevligt, tills att den lilla staden blev känd för något helt annat. Dagens huvudperson är Sheila LaBarre. Bekant?
Mm, nu är jag ju lite dålig på namn. Jag vet inte. Nej, antagligen inte.
Vi får se. Sheila föddes som Sheila Bailey i Alabama 1958. Jag vet inte så mycket om hennes barndom. Den lilla information som finns är dessutom olika i olika källor. Wikipedia till exempel säger att hon har en yngre halvsyster. Men en bok som jag läste säger att hon är den yngsta av 6 syskon. Men hon gick i alla fall ut från high school 1976. Och ett par år senare gifte hon sig med en man som hette Ronnie Jennings. Men äktenskapet varade mindre än 2 månader. För Ronnie hade en dotter från ett tidigare äktenskap och hon bodde ofta hemma hos Ronnie och Sheila. Men en dag kom Ronnies dotter och ville prata med Ronnie. För hon hade under flera dagar verkat mer tillbakadragen än de brukade vara. Ronnie försökte trycka på och fråga om någonting var fel. Och till slut berättade dottern att Sheila ibland låste in henne i garderoben när Sheila tyckte att hon hade gjort någonting fel.
Nej. Mm.
Men Ronnie gjorde direkt det rätta. Han tog ut skilsmässa.
Mm.
Men Sheila var ganska nöjd ändå. Hon gillade sitt nya liv som singel. Hon dejtade, hon träffade vänner och gick på olika sociala tillställningar. Om den lokala trädgårdsföreningen hade mingel så gick hon dit. Hon gick inte till kyrkan på söndagarna. Men när de hade olika sammankomster, som till exempel kyrkfika, då gick hon dit.
Mm.
Och dessvärre, på många av de här ställena så fanns det män som enligt henne antastade henne. Prästen i kyrkan till exempel brukade be henne att sitta i hennes knä, eller hans knä, under tiden de fikade.
Var det bara de som fikade eller var det liksom hela församlingen?
Det var hela församlingen.
Aha. Och hon skulle sitta hans knä. Till att det här hände?
Jajamensan, eller så fanns det inga vittnen för det kanske inte hade hänt.
Nej, det är det jag tänker.
Det återstår att se.
Okej.
Men snart så träffade Sheila John Baxter och flyttade med honom till staden Chattanooga i Tennessee. Men Sheila var ändå inte riktigt nöjd. Hon drömde om den stora romansen, om drömprinsen som skulle svepa in i hennes liv och ta henne med storm. Och mannen skulle förstås vara stormrik. Till skillnad från John, som hon hade trott var rikare och mer framgångsrik än det sen visade sig. Sheila var jättebesviken. Och nu började hon dessutom må dåligt. Hon visade tecken på manodepressivitet. Och det heter inte längre, men det gjorde det då. Hon hade maniska perioder blandade med djupa depressioner. Och John, han orkade inte med hennes sjukdom. Han tog ut skilsmässa. Då försökte Sheila ta livet av sig. Och när hon låg på sjukhus efter självmordsförsöket så blev hon våldtagen av en vaktmästare.
Nej.
Hon har väldigt mycket otur med män.
Ja,
enligt henne själv. Eller på riktigt, det vet vi inte.
Ja, det är ju det jag sitter här och när jag lyssnar och tänker på. Är det här på riktigt eller?
Ja, och det kommer mer.
Det kommer mer.
Ja. När Sheila ansågs ha kommit i balans igen och släpptes ut från sjukhuset, då hade hon nästan inte ett öre på fickan. Hon fick bo på det billigaste vandrarhemmen och fick hanka sig fram från dag till dag. Nu började hon gå i kyrkan varje söndag för att finna tröst. Och efter en gudstjänst så bad hon prästen att få prata enskilt med honom efteråt. Hon behövde få hjälp och hitta rätt väg i livet. Men då fick hon igen frågan om att sitta i prästens knä. Hon gick därifrån.
Samma präst?
Japp.
Okej.
När Sheila inte riktigt fick ut det hon ville av samtalet med prästen, då gick hon till en psykolog istället, vilket känns rimligt.
Mm.
Men enligt henne började psykologen nästan direkt i början av samtalet och ställa märkliga frågor till henne. Som till exempel om hon hade haft analsex. Eller om hon tyckte om att smeka sig själv.
Mm.
Så om man ska tro Sheilas alla historier så ofredade alltså i princip alla män hon träffade henne. Män var enligt henne perversa och hon var offret. Men enligt vad Sheilas syster senare har berättat så blev Sheila våldtagen av deras pappa under hela hennes uppväxt.
Mm.
Sen gick Sheila vidare till att gifta sig med män som misshandlade henne. En kvinna som växer upp med skitdålig pappa dras ibland till skitdåliga män.
Mm, ja, mm. Jag har hört det också. Ja. Jag är verkligen inte inläst i ämnet eller liksom så, men jag har hört det. Ja,
inte jag heller, men det verkar
att det finns en sån tendens.
Ja.
Kan finnas.
Och hon verkar inte ha dragits till de bästa männen direkt. Och hon verkar inte ha haft någon bra syn på män överlag.
Nej.
Men, nu vill i alla fall Sheila träffa en ny man. Hon ville ha ett bekvämare liv och hon gillade sex. Men hon tyckte inte om att gå på barer, inte dricka drinkar, kanske lämna ut sitt telefonnummer och sen dejta. Hålla på sitt antal dejter för att inte vara en, inom situationstecken, dålig flicka.
Mm.
Sheila tyckte att hela det här spelet var omständigt. Och man gick på väldigt många nitar på vägen. För de flesta män var trots allt svin. Hon började svara på kontaktannonser istället. Där var det lättare att välja ut lämpliga män direkt.
Förlåt, får jag bara ställa en fråga?
Ja.
När hände det här, sa du?
Hon föddes 1958. 68-78 typ.
Okej, ja. Jag tänkte bara kontaktannonser. Det är antagligen i tidningar och sånt. Alltså. Ja, mm.
Ja, det är långt innan internet. En dag fick hon syn på en kontaktannons från Dr. Wilfred Labar, boende i Tennessee. Sheila gillade Wilfreds, eller Bill som han kallades efternamn. Och hon gillade hans titel ännu mer. En läkare har ofta mycket pengar. Sheila svarade på hans annons och passade på att bifoga foton på sig själv när hon var naken. Och den strategin fungerade utmärkt. Bill var 60 år gammal och Sheila 27.
Nej.
Oh.
Jag hade nog föreställt mig att hon var lite äldre.
Ja. Och det känns som att hon var äldre till sinnet för att hon hade haft liksom den typen av liv på något sätt.
Ja, kanske. Men jag vet inte, jag föreställer mig också någon som typ dras med såna här historier.
Ja.
Kanske är lite mer så här, ungdomen är förbi, nu börjar jag liksom rynkorna komma,
ja.
Så nu börjar jag hitta på saker för att få... Ursäkta, jag bara tar för givet den här påhitt.
Det är absolut, lite, mm. Jo, och det känns lite så. Men man vet inte, det är varken bevisat eller motbevisat.
Och vi kommer inte få veta. Vi kommer inte det.
Nej, men vi kommer föra fler saker som kanske får oss att tro det ena eller andra.
Spännande.
Ja.
Oh, fortsätt från det.
Hon var 27. De träffades och det tog inte lång tid innan Sheila hade lindat Bill runt sitt lillfinger. Han började köpa dyra kläder till henne och smycken. Han var inte en vanlig läkare. Han var en väldigt framgångsrik kiropraktor. Men han var ganska ensam. Han var överviktig och hade enligt henne förskräckliga glasögon. Och han var enkelman. När Sheila började intressera sig för honom så kunde han inte fatta att det var sant. Så när det bara hade gått några veckor efter att de hade träffats så frågade Bill om Sheila ville komma och bo med honom på hans hästgård i Epping. Hästgården hette Old Harvey Farm. Mm. Bill förklarade att stället behövde en kvinnlig hand. Och det behövde för övrigt han också. Och Sheila tyckte att en stor hästgård lät helt fantastiskt.
Mm.
Och det faktum att Bill inte skötte gården själv utan hade anställda fick henne att ännu mer förstå att han hade mycket pengar på banken. Hon tackade ja. Sheila var en dyr flickvän. Hon var faktiskt dyrare än Bill hade anat från början. När de väl hade flyttat ihop eskalerade hennes krav till en helt annan nivå. Hon ville ha de dyraste diamantsmyckena. Hon ville ha pälsar. Hon ville ha en silverfärgad Mercedes cabriolet.
Mm.
Men allt handlade inte om pengar för Sheila. Hon tyckte inte att Old Harvey Farm var ett namn som passade henne. Hon ville att platsen hon bodde på hade ett namn som reflekterade hennes personlighet.
Mm.
Så hon berättade för Bill att gården skulle byta namn.
Berättade för, inte Sara?
Ja. Mm. Det nya namnet skulle vara Silver Leopard Farm. Eftersom det var den hon var. En leopard. Smidig, vacker och smart.
Just det.
Bill visste inte vad han skulle svara. Trots allt hade gården haft samma namn i flera generationer. Han mumlade någonting om att vi får väl tänka på saken ett tag. Men när Bill kom hem från jobbet en dag veckan därpå, då satt en ny stor smidskylt över entrén till gården. Där stod det med stora bokstäver Silver Leopard Farm. Skylten hade tagit nästan en månad att tillverka. Sheila hade alltså beställt den långt innan hon hade frågat Bill om namnbytet. Men det isolerade livet på landet började tråka ut Sheila. Och Bill var äldre. Han hade dålig kondition. Och hans sexlust var inte på samma nivå som hennes.
Mm. Så hon hade ändå sex med honom liksom? Det var inte bara pengarna?
Nej, hon hade sex. Jag vet inte hur mycket, men... Så hon började träffa andra män. Och ranchen var stor. Det fanns så många bra sängar där. Och andra bekväma rum också för den delen. Så Sheila började bjuda hem männen till sig och Bill istället. Och även om hon var i alla fall lite diskret så märkte förstås Bill vad som pågick. Men han valde att titta åt andra hållet. Skulle han säga någonting kanske Sheila skulle flytta ifrån honom.
Ja, det hade varit jobbigt.
Ja. Man var ju så himla ensam också. Lite sorgligt.
Ja.
Sheila berättade för en vän att det faktiskt var omtanke för Bill som hon tog hem män för att ha sex. Istället för att åka hem till dem istället. För hon ville ju inte lämna Bill ensam förstås. Han var ju äldre och han hade hjärtproblem. Så inte kunde hon lämna sin älskade man ensam när hon skulle vara otrogen. Men trots att Bill försökte vara följsam så att det inte skulle skära sig med Sheila, så bråkade de ibland. Eller snarare, Sheila bråkade med Bill. Hon kunde bli fruktansvärt arg och ställa till med bråk för ingenting. Vid flera tillfällen tillkallade grannar polisen. Grannar som bodde en bra bit bort, men som ändå hörde Sheila skjuta ett vapen i luften och sen skrika att hon tänkte döda honom. Vid ett tillfälle sköt hon rakt mot Bill. Han hade precis kastat sig bakom en stor sten. Bill bestämde sig för att det nog var smartast att bo på hotell i några dagar.
Mm.
Sen skrev Sheila om Bills testamente och gjorde sig själv till huvudarvinge. Hon fick Bill att skriva på.
Ja, hon fick det.
Mm. Mm.
Men, tänk just frågan nämligen.
Ja, för att grejen var att de hade inte gift sig. Hon hade tagit hans efternamn Labarre, för hon tyckte så mycket
om
det.
Hon tyckte om efternamnet, ja, just det.
Men de var inte gifta. Och därför så hade hon ju inte någon laglig liksom giftorätt när han dog.
Nej.
Hon hade ingen rätt att ärva honom.
Nej.
Men med testamentet kunde hon göra det.
Självklart.
Sheila hade flyttat in till Bill 1987. Och de fortsatte att bo ihop till år 2000 när Bill dog, 74 år gammal. Rättsläkaren hade svårt att hitta orsaken. Men till sist skrev han hjärtproblem som dödsorsak. Men rykten gick att Sheila hade förgiftat honom. Sheila ärvde gården, företaget, alltså kiropraktorföretaget,
just det.
Två lägenheter och ett semesterhus. Men Bill dog alltså år 2000.
Mm.
Men Sheila hade faktiskt gift sig med en annan man redan 1995. Alltså Va? 5 år innan Bill dog. Mannen hette Wayne Ennis. Han kom från Jamaica. Sheila hade träffat Wayne när hon och Bill var på semester på Jamaica. När de tog en busstur för att se alla sevärdheter så satt en välbyggd man vid ratten på bussen. Sheila fattade tycke för honom. Och ett par dagar senare så smög hon ut från hennes och Bills hotellrum för att ha sex med Wayne.
Ja.
Japp. Och när semestern var slut, då fixade Sheila ett visum så att Wayne kunde komma till USA. För att Bill hade helt slutat ha sex med henne. Antingen för att hans sexlust helt försvunnit, eller för att han var så rädd för henne.
Och det här tycker jag är så konstigt. Alltså både Sheila och Wayne hette han det, den här killen nummer två. Att det är så här, varför vill Bill vara med Sheila? Jo, för att hon är ung och snygg.
Ja.
Eller jag vet inte om hon är snygg, men ung i alla fall.
Hon är
snygg. Då är det precis som att då bara accepterar man vad som helst.
Ja.
För att hon är ju ung och snygg.
Plus,
och sen så blir det också så här, det sitter en välbyggd man i förarsätet i bussen.
Mm. Och då passar hon på.
Och då, precis, då, det är det enda jag behöver veta.
Ja.
Nu kör vi. Jag fixar ett visum till dig. Liksom.
Och jag tror också att Bill, han verkar vara väldigt, väldigt ensam. Så att han håller fast vid henne till vilket pris som helst.
Det är
lite sorgligt. Ja. Sheila försvarade sig med att hon hade behov. Hon skulle bli galen utan sex. Så hon gjorde i själva verket Bill en tjänst genom att importera Wayne till USA. Wayne fick bo i en flygelbyggnad till ranchen. Sheila bråkade högljutt även på honom. Han blev regelbundet slagen och misshandlad. Han skämdes. En man som blev slagen av sin kvinna. Han vågade inte berätta för någon. Förutom för Bill. De två männen hade mycket gemensamt. I synnerhet sin rädsla för Sheila. Efter ett par år tog Wayne äntligen mod till sig. Och begärde skilsmässa och flyttade från ranchen. Men Bill dog som sagt år 2000. Sheila var 42 år gammal och änka. Och hade blivit lämnad av Wayne. Så när hon nu inte längre hade kvar någon av dem så började hon dejta en man som hette James Brackett. De höll ihop i 6 år till 2006. Och James blev behandlad på precis samma sätt som Bill och Wayne hade blivit behandlade innan honom. Han blev hotad med knytnävslag, kniv, en sax, en yxa och till slut en machete. Vid ett tillfälle låg James i badet när Sheila stormade in. James hade ingen aning om varför hon var arg. De hade knappt träffats på hela dagen. Hon hade en grillgaffel i handen. Hon slog honom med all sin kraft rakt över ansiktet.
Åh, vad.
2 av James framtänder slogs ut.
Nej, fy synes.
Ofta var det som att Sheila ville ha bråk. Hon hittade på saker och anklagade James för som han inte hade gjort. Till exempel att han hade gjort illa hennes älskade kaniner. Eller att han hade varit otrogen. James började planera att lämna Sheila. Men han vågade inte berätta det för henne.
Förståeligt.
Japp. Skulle han lyckas komma därifrån med livet i behåll så behövde han göra det i hemlighet. En regnig natt smög han ut från gården och lyftade därifrån. Nu när James till slut vågat lämna Sheila beställde han en ny registreringsskylt i sin bil. En sån där man får välja var det står själv.
Just det.
På den stod det: I'm alive! Sheila bodde kvar ensam på gården. Hon sparkade de flesta av de anställda och anställde istället unga muskulösa män som hon förutom ranscharbetet betalade för att ha sex med henne. Ibland misshandlade hon dem och betalade för att hon skulle hålla tyst. Grannarna kunde se unga män som jobbade runt om på ranchen. Men det var lite konstigt för att ofta hade de en blåtira, en sprucken läpp, eller stora märken på armarna.
Nej, för sjukt.
Ja, eller ett bandage runt huvudet.
Just det.
En av de här unga snygga männen var Michael Delors. Han hade haft en tuff uppväxt med missbrukande och ofta frånvarande föräldrar. Som tonåring blev han hemlös och bodde på olika härbärgen. Det var då han träffade Sheila LaBar. Michael föll handlös för henne.
Men hon är ju något äldre då alltså?
Ja, hon var ju 42 år 2000 när Bill dog. Mm. Så nu kanske hon är 45-46.
Och den här unga killen är hur ung?
Vet inte, men han är under 20 i alla fall.
Kanske och faller handlös.
Ja. Jag kan visa ett foto på henne sen.
Mm.
Efter några veckor så började de ha sex med varandra. Och Sheila började förnedra Michael. Hon slog och spottade på honom. Ibland låste hon in honom i en garderob.
Men vadå, inlåst i garderoben?
Ja.
Precis som hon själv hade blivit när hon var
Nej,
barn?
Nej, som hon hade... Ja, det vet man inte. Men däremot hade ju hennes första typ man eller sambo, hans dotter från tidigare...
Just
henne
det,
hade hon
så
ju.
Det var jag. Hon hade låst in sin mans dotter.
Ja.
Ja.
Sen vet man inte om det hade hänt henne när hon var barn.
Nej.
Tydligen så, hennes syster sa ju att...
Hon hade blivit, någon hade våldfört sig.
Ja, hennes pappa.
Ja.
Men Michael tog emot slagen utan ett ljud.
Mm.
Sheila hade tagit från honom det lilla självförtroende och självrespekt han hade. Och hela hans liv kretsade kring att göra henne nöjd. Ett par månader senare var Michael försvunnen.
Mm.
Två år senare, i februari 2006, började Sheila leta efter en ny hjälpreda på gården. Hennes före detta sambo James, han hade precis rymt ju.
Just det.
Och hon var trött på männen som bodde och arbetade på gården. Hon behövde någonting nytt. Hon satte in en ny kontaktannons efter arbetskraft och sällskap. Och en ung man som hette Kenny County svarade. Kenny var annorlunda mot det Sheila vanligtvis sökte. Hon brukade leta efter män som hade haft en trasig barndom. Det var lättare att knyta dem till sig.
Just det.
Men Kennys barndom hade varit lycklig och hel. Men Kenny var förståndshandikappad. Han hade ett IQ lägre än en 12-årings.
Nej.
Sheila var nu 47 år gammal. Och hon tyckte att det var perfekt att träffa någon med ett förståndshandikapp. Snart hade de inlett ett förhållande och Ken hade flyttat in på ranchen. Kenny var imponerad av att Sheila var rik, även om han inte var särskilt intresserad av pengar. Däremot var han imponerad av hennes bil.
Mm.
Hemma hos sina föräldrar hade han en stor samling med leksaksbilar som han gillade att leka med ibland.
Mm.
Men att få åka med Sheilas cabriolet, det var bättre.
Mm. Såklart.
Usch, det här är en sån sorglig historia. Sheila behandlade Kenny som hon hade behandlat precis alla män före honom. Först var allt rosenrött. Sen började hon steg för steg misshandla honom verbalt, tills han började bli svagare och svagare. Då tog hon till den fysiska misshandeln.
Mm.
En dag tog Sheila en träplanka och slog Kenny tills hans ansikte var ett enda stort sår.
Nej.
Sen slog hon mot hans underben tills de bröts.
Nej.
Men all misshandel hade gjort henne på gott humör.
Henne?
Ja. Och nu var hon shoppingsugen.
Just det.
Men Sheila hade ingen lust att shoppa ensam. Det var så tråkigt. Hon släpade ut Kenny till bilen och satte fast bältet runt hans sargade kropp. Han gled in och ur medvetande.
Med brutna ben.
Japp. När han var framme vid Walmart satt hon Kenny i rullstolen och hade med sig bakluckan.
Han var redo för ett sånt tillfälle. Liksom.
Absolut. Sheila gick runt i affären med Kenny framför sig i rullstolen. Hon behövde saker till sin trädgård. Gräsfrön, lite vallmofrö, lite gödsel. Och 2 liter bensin.
Just allt, det, till trädgården.
Precis.
Mm.
Och allt la hon i Kennys knä.
Men ont det måste göra!
Ja. Och de andra kunderna var oroade för Kennys ansikte.
Mm, förstår jag det.
Vad i hela friden gjorde en så skadad man på Walmart? Mm. De kunde inte slita blicken från honom.
Jag gissar att hon inte slängde ner typ så här bandage och...
Ingenting sånt.
Sånt i,
Nej.
I shopping. Nej.
Hon låtsades ju inte om någonting. Nu började personalen på Walmart också reagera. Efter en diskussion inne på lagret så bestämde de sig för att det var läge att ringa polisen. Men trots samtalet åkte polisen inte hem till Sheilas gård först dagen efter. Men då var det redan för sent. När Sheila och Kenny hade kommit hem från Walmart kvällen innan så hade Sheila släppt in Kenny i köket och tagit fram en kökskniv. Hon högg honom våldsamt i överkroppen och ansiktet. Blodet stänkte över hela köket. Sen gick hon och hämtade sin sängmadrass och drog ut den på gården. Sheila släppte ut Kenny och la honom på madrassen. Hon hämtade en trädgårdsfåtölj och ställde in till. Hon tog med sig dunken med bensin hon köpt på Walmart och hällde över Kennys kropp. Sen hämtade hon sin favoritkanin, en vit angora som hon kallade sin prinsessa. Hon satte sig i fåtöljen med den i knät och började ömt att klappa den. Sen tände hon en tändsticka och kastade mot Kennys kropp.
Så sjukt.
Ja. När polisen kom till gården dagen efter så såg de direkt den svarta gropen som bildats på gården och skelettet som låg där i. De gick in i huset och såg blodstänken på väggarna. Det de däremot inte såg var Sheila. För efter att Sheila hade eldat upp Kenny så gav hon sig ut för att lyfta därifrån. Hon insåg att det nog inte var så smart att hon var kvar i huset när polisen kom.
Ja, det var klipskt.
Japp. Och med sitt långa mörka hår och sin långa smala kropp så såg hon betydligt yngre ut än hon egentligen var. Och snart stannade en man som hette Steven Martello. Han synade henne uppifrån och ner. Hon såg helt fantastisk ut. Sheila förklarade att hon hade bråkat med sin pojkvän. Hon behövde lift. Hon skulle till Dorchester 10 mil därifrån. Steven sa att hon hade tur. Han skulle åt det hållet. Men efter en stund tyckte Steven att Sheila uppträdde lite märkligt. Hon mumlade för sig själv. Ibland skrattade hon till på ett nästan hysteriskt sätt. Och sen var det som att hon sjönk in i sig själv. Hennes ben och händer skakade. Ibland verkade hon helt klar och pratade om vädret och om nyheterna. Och så började hon mumla om någonting som lät som ramsor och svordomar. Sheila bad Steven att stanna vid ett apotek. Där inne betedde hon sig lika märkligt. Hon gick omkring bland gångarna och mumlade och svor. Steven tänkte efter. Sheila var himla underlig. Betydligt mer än om hon skulle ha stuckit från sin pojkvän. Han bestämde sig för att ringa polisen och gick ut från apoteket.
Bra där.
Jag undrar om ni letar efter någon som till exempel rånat en bank. Eller kanske en mental patient som rymt från sjukhuset. Jag har en kvinna här som beter sig väldigt märkligt. Polisen lugnade honom och sa att de inte letade efter varken en bankrånare eller mental patient. Allt var lugnt.
Just det.
Sheila kom ut från apoteket. Hon talade om för Steven att hon ville ha sex.
Ja.
Så Steven överlade med sig själv. Kvinnan verkade ju helt galen. Men hon var snygg och han ville ha sex. De åkte till närmaste hotell. När de var klara sa Sheila att Steven var någonting riktigt extra. Citat. Du är inte som andra män. Jag kom just på min pojkvän Jesus med att titta på barnpornografi. Han är en pedofil. Det var därför vi bråkade. Du verkar inte alls vara som han. Alla pedofiler ska dö. Och jag är utsänd av Herren för att utföra det jobb som behöver göras. Hämnden är min, nu och för alltid.
Ja.
När Steven nu hade vaknat till lite efter att lusten tagit överhanden blev han livrädd. Han svarade inte ens. Sheila fortsatte och hennes monolog lät galnare och galnare. Steven drog på sig sina byxor och knöt sina skosnören hårt. Han ville inte tappa skorna om han var tvungen att springa. Han sa att han skulle gå ut och köpa lite frukost åt dem. Han skulle komma tillbaka snart. Han satte sig i sin bil och körde ilfart hem. Lättad sjönk han ner i soffan framför tvn. Han kände på sig att det här kunde gått riktigt illa.
Och det gör jag också.
Ja. Han hade tur. Vignetten till nyheterna började spelas. Huvudnyheten var polisjakten efter mördaren Sheila LaBarre. Steven plockade upp telefonen och ringde polisen. Igen.
För de hade ju liksom inte kopplat det här. Nej. När han ringde dagen innan. Eller
nej, absolut
dagen
inte.
Eller när det, var.
Det, var ju på, det här var på morgonen han kom hem och det här var ju på kvällen. Och då hade de ju liksom upptäckt vad hon hade gjort.
Så sjukt.
Sheila var kvar på motellrummet när polisen kom dit. Hon följde med dem utan motstånd. Men hela vägen till arresten satt hon fängslad till händer och fötter i baksätet. Mm. Och skrek könsord. I rätten hävdade Sheila att hon behövde vård, inte fängelse. Och psykologerna som undersökte henne kom fram till att jo, hon var schizofren och ibland fick hon hallucinationer. Men det var inte tillräckligt. Sheila hade varit fullt medveten om vad hon gjorde. Mm. Sheila LaBarre dömdes i juni 2008 till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning för morden på Kenny County, han som hade försvunnit och inte blev hittad, och Michael Delors som hon hade eldat upp.
Just det.
Polisen letar fortfarande efter fler offer. När de sökte igenom gården så hittade de ganska många tår liggande lite överallt.
Tår?
Japp. Och alla hörde inte till samma person, utan det var kanske 5, 6, 7 olika personer.
Nej, men vad sjukt.
Sheila LaBarre sitter på högsäkerhetsfängelset Fort Payne i Alabama. Och hon är idag 62 år gammal. Och det här var berättelsen om Sheila LaBarre.
Alltså jag måste få se ett foto av den här kvinnan.
Ja. Så det här är ett foto av när hon var ung. Är du?
Okej.
Lång, smal och med jättemycket mörkt hår.
Ja.
Och nu när hon är 62 år gammal. Så ser hon ut så här. Hon ser fortfarande bra ut. Men
ja, sliten. Hon är ju äldre, men hon ser ju inte ut att vara 62.
Nej, hon gör inte det. Och man kan förstå av den första bilden att ja, om hon lyftade att det var män som stannade.
Jo, men verkligen.
Även om jag är fördomsfull. Så...
Ja, vi får ju lägga upp de här bilderna på Instagram.
Ja,
på
det kommer vi göra, absolut.
Fy, vilken resa, vad sjukt.
Helt sjukt.
Men alltså... Har det här som du berättade innan, att det var liksom präster som ville att hon skulle sitta i knät. Ja. Det är alltså hon själv som berättade det.
Ja, och en vaktmästare som våldtog
just
henne.
Just det, när hon låg på sjukhus.
Ingenting är verifierat utav det.
Men de nekar till det.
Ja,
för absolut. Det var ju därför jag frågade, att de sitter på kyrkfikat.
Ja, alltså, precis.
Det känns ju som att man måste ju... De var ju inte själva där.
Nej, alltså. Och de andra som var där, de säger att det här aldrig hänt.
Nej.
Så att hon mådde inte riktigt bra. Men nu sitter hon i alla fall instängd för alltid.
Ja, men man kan ju faktiskt diskutera om hon ska sitta inne eller få vård.
Ja. Och hon fick ju diagnosen att hon var bland annat schizofren. Men det var just det här att när hon mördade så var hon ändå liksom i sina sinnets fulla bruk.
Ja, det är ju två olika grejer att vara liksom vara sjuk men eller vara så pass sjuk att man inte
att man inte
dömas.
Vet vad man gör. Nej.
Alltså det är ju två olika grejer. Det ena är ju liksom juridiskt och det andra är ju ja, sjukvårdschauffräs. Liksom.
Ja, och man kan ju hoppas att hon nu även får vård kanske. Även
ja,
om
hon verkligen hoppas.
Hon kommer ju samtidigt sitta inne resten av livet, men ja, det ska ändå vara en fruktansvärd historia, men ändå väldigt...
Men
intressant.
Också att hon lät, alltså det är ju det som jag tycker är lite tråkigt. Kanske en viss uns av så här avundsjuka. Ja. Bara alla snygga får ha så liksom lätt.
Ja, eller hur? Och det här att när hon liksom fick, när Bill dog, och hon fick order för sig själv.
Ja.
Då sparkade hon alla gamla anställda och så bara in med massa snygga unga män.
Ja, så hon var ju, hon körde ju på samma grej liksom.
Ja.
Men det, ju, det känns ju som att så här, hade hon varit exakt samma personlighet och så pass sjuk som hon är,
ja.
Men inte varit snygg.
Ja, vad, hur hade det varit då? Liksom the crazy lady.
Ja.
Ja.
Ja, jag vet inte, vem nu spekulerar vet? Bara. Jag kanske låter bitter.
Ja.
Men, alltså,
nej,
det är
men jag vet inte heller. Men det är en otrolig historia.
Verkligen. Och nu spökar det här för min tv gick igång.
Ja, jag märker det. Men det bästa tycker jag ändå är den här skylten. Alltså när hon bytte namn på ranchen. Hon hade planerat det långt, långt innan.
Ja.
Så hon frågade Bill bara på något sätt för syns skull.
Eller inte ens frågat. Utan inte ens bara, bara berättat. Vi ska byta namn. Ja. Och satte upp skylten.
Ja. Ja.
Skumma. Tack så jättemycket. Den där var sjuk.
Det var den. Och tack för att du ville lyssna. Ja, och tack för att ni ville lyssna.
Ja.
Och vi ses och hörs imorgon.
Ja, vi hörs imorgon, framförallt.
Ja.
Tack för idag!
Tack för idag!
Hejdå! Hejdå!